Varsågod och sitt. Vi har en serie som heter Vårt andliga arv. Där vi berör det arv som dels vi som församling har och står i. Tillsammans med många församlingar som grundades i mitten på 1800-talet och fram i början på 1900-talet. I baptismen, i något som heter helgelserörelsen och pingstväckelsen. Idag är ämnet helande i Jesu namn. För mer än 20 år sedan så kom jag till Götabro. Götabro missionsskola som det hette då. Och det var centrum för väckelse i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Man sände ut massor av evangelister från söder upp till långt upp i norr. Och de gick ut med Guds ord i den heliga andes kraft. Där ni går, säger Jesus till sina lärjungar, ska ni predika. Jesus han kallar sina lärjungar att göra det han gör. Samma uppdrag. Varför är detta med botande av sjuka centralt i evangelierna? För det är oerhört centralt. Vi läser i evangelierna att Jesus han gick runt i städer och byar. Han förkunnade riket, det vill säga Guds herravälde, Guds regerande. Och så står det att han botade sjuka. Varför var det angeläget? Jo, det var angeläget för Gud att göra slut på djävulens gärningar. Därför. Så kommer då frågan. Varför är detta centralt för församlingen? För lärjungar i alla tider. Jesus kallar sina lärjungar att predika att himmelriket är nära. Du vet, det här med himmelriket, Guds regerande, det är inget extra tillägg till frikyrkan, utan det är essensen av evangeliet. Det är essensen. Det hade inte varit goda nyheter om inte Jesus hade förlåtit synder, eller hur? Det hade inte varit goda nyheter om inte han hade botat sjuka. Om inte han hade predikat ett glädjens budskap till de fattiga. Om inte han hade befriat människor som var bundna av orena andar. Det hade inte varit goda nyheter om inte Jesus hade proklamerat sitt herravälde över död. Så en första fråga utifrån denna text idag. Varför ska vi bota de sjuka? Ett enkelt svar. Jesus botade sjuka. Det är anledningen till varför det ska vara angeläget för församlingen, för lärjungar. När vi läser evangelierna så ägnade Jesus mycket tid åt de som var hjälplösa och härjade. Det står så i Matteus evangelium kapitel 9, precis innan detta sammanhang i det 10:e kapitlet. Det vi ser i Jesus, nu säger jag någonting som jag säger ofta, det är kyrka. Det vi ser i Jesus, det är vad kyrkan är kallad att göra. Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av vem fadern är och vad som är faderns vilja. Mycket av svensk kristenhet just nu domineras av årsberättelser. I eftermiddag ska vi läsa en årsberättelse här. Tyvärr är det mycket av årsberättelser i våra kyrkor som inte har detta signum, som inte har denna essens av evangeliet. En ung man som blivit radikalt omvänd av Jesus. Han gick på allt som den lokala församlingen erbjöd. Han missade inte ett bibelstudium. Och det väckte passion i hans hjärta för Jesus. Efter ett antal gånger så blev han blev lite förbryllad, förvirrad. Alltså. Så han frågar pastorn så här: när ska vi börja göra det vi läser om? Han var nykristen. Han tog Jesus på orden. Pastorn, han tittar på honom konfunderad och säger: vad menar du? Då svarar ingen: när ska vi börja bota sjuka, kasta ut onda andar och uppväcka döda? Kom ett pastors svar: det behöver vi inte göra. Vi ägnar oss åt bibelstudier. Det räcker att vi tror att det en gång hände. Det här är sant. Det sa så. Den här unge mannen var ju förbryllad. Han hade ju liksom varit i djävulens team. Och djävulen tillät honom göra allt. Och nu var han i Jesu team. Och Jesus ville att han skulle göra allt. Men så fanns det någon som hindrade honom från att göra allt. Det som har med Guds rike att göra. Markus evangeliets första kapitel. En text jag älskar. Jag älskar att läsa om vad Jesus gör. Det står så här: en spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill. Bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Evangeliet om Jesus är goda nyheter. Eller hur? Där när vi gör det Jesus kallat oss att göra, det är det som förändrar världen. När vi säger att vi tror på Bibeln, vi tror på evangeliets vittnesbörd om att Jesus dog på korset för våra synder, att han uppstod ifrån de döda, så är det bra. Det är jättebra. Det är grundläggande, men det räcker inte. Därför att vi måste tro att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. När Jesus botade sjuka, faktiskt han befriade, det är faktiskt vad det handlar om. Han befriade människor som var i djävulens våld. Det är inte någonting jag säger, det är vad Bibeln säger. Jesus befriade människor som var i världens, i Satans våld, på uppdrag av Fadern. Därför upptäcker vi i evangelierna Jesus ägnar sig åt det. Därför han ägnar sig det bara åt det som var Faderns vilja. När du läser evangelierna så kommer du upptäcka, antingen så botar Jesus, han förlåter synder, han befriar, han uppväcker någon död. Eller så har han gjort det. Eller så ska han göra det. Det är evangelium. Varför ska vi bota de sjuka? Jo, Fadern blir förhärligad när vi gör hans vilja. Jag vill ta med till en text i Lukas evangeliet. Vi möter här en man. Han är i en hopplös situation. Han är blind. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Detta är en vanlig situation i evangelierna. Jesus var angelägen om att bota. Tror ni det? Jesus gick inte förbi någon enda, utan han botade alla. Det är evangeliets vittnesbörd. Den här mannen, han ropar, och när man läser det i berättelsen så försökte folk hindra honom. Du vet, Jesus har viktigare saker att göra än att höra dig. Då står det så här: men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarma dig över mig. Det finns en händelse och jag vet, jag har delat den i flera predikningar och jag ska dela den igen. Det är för att den heliga ande fick tillrättavisa mig. Det är en del år sedan, en tonåring kommer till kyrkan och han kommer med en person. Och när jag ser den här personen så reser det sig ett avståndstagande. Och det behagar inte den helige ande. Du vet, Jesus botade sjuka. Han visar inte bort någon. Innan jag hinner kommentera så säger tonåringen så här: jag kunde inte gå förbi honom när jag såg honom. Det är som hämtat ur evangelierna, eller hur? Och den helige ande tillrättavisade mig och jag bad Jesus om förlåtelse. Mannen öppnar sin mun. Jag hade ju helt andra tankar om vad hans behov var. Men så öppnar han sin mun och då förstod jag. Han säger: hjälp mig med Gud. Hjälp mig med Gud. Tillbaka till Lukas evangeliet. Mannen som ropar, så står det: Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Vilken fråga. Men han ger mannen värdighet. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se. Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket såg det och prisade Gud. Wow. Varför ska vi ägna oss åt detta? Jo, Jesus botade sjuka. Varför ska vi ägna oss åt detta? Fadern blir förhärligad när Jesu namn äras. Wow. Det här är en man i berättelsen. Han är bortom hopp. Och den här mannen, han får Jesu totala uppmärksamhet. Du vet, Jesus är inte som en stressad pastor som nästan är på väg bort när man hälsar. Du vet, Jesus, han har sitt fulla fokus. Lyssna. När Jesus kallade lärjungar var det för att de skulle vara som honom i världen. Tillbaka till Matteus-texten då. Första frågan var ju: varför ska vi bota de sjuka? Då kommer vi till frågan: blir alla vi ber för botade? Jesus, han säger till lärjungarna: bota sjuka. Gör spetälska rena. Och uppväck döda. Guds vilja är alltid helande. Johannes 14. Jesus, han talar till förvirrade lärjungar. Han säger så här: har ni sett mig? Har ni sett fadern? Allt jag gör, det är inte mina gärningar, det är faderns gärningar. Tro på gärningarna, säger han. Åtminstone tro på gärningarna. Och så säger han så här i vers 10: tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, tro då för gärningarnas skull. Lyssna, Jesus uppenbarade vem fadern är då han botade sjuka. Jesu undervisning om Guds rike, Jesu proklamation av Guds rike genom att bota sjuka, det var signum för Guds karaktär. Gud är till sitt väsen helande. På ett ställe i evangelierna så kan vi läsa att i samband med att Jesus han botar sjuka, han betjänar människor, så står det att han undervisade dem grundligt. Det är för att människorna, de var förvirrade. Deras tankar om vem Gud är, det var förvridet, det var lögn. Satan talade in lögn i människor. Och Jesus kom för att uppenbara vem Fadern är. Och Jesus förde, lyssna, alltid ut människor i frihet. Ibland kan jag höra välmenande kristna säga, det kanske inte är Guds vilja att hela. Det står ingenstans om det i evangelierna. Vad står det om Jesus? Vittnesbördet i Apostlagärningarna 10. Petrus vittnar. Och när han förkunnar i detta sammanhang så faller den helige ande över hedningarna så de omvänder sig allihop. Han förkunnar så här. Apostlagärningarna 10:38. Att Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde. Det behövs uppenbarelse av vem Fadern är. Jag har delat flera gånger. Jag delade senast igår i Karlstad att också när jag kom hit som pastor, jag hade undervisning och förkunnelse som mer handlar om varför vi inte ser helande än att Guds vilja är helande. Så jag erkänner, jag hade en undervisning som inte förhärligade Fadern. Jag erkänner det. Jag ser mycket av helande och mirakler. Och även om jag inte ser långt ifrån att alla blir botade, så håller jag fast vid vad Bibeln säger om vem Gud är. Och Bibeln säger att Gud är god. Gud är god. Lyssna, Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av Fadern. Därför är det Jesus vi måste bygga vår teologi när det gäller helande. Inte våra bristfälliga erfarenheter. Jag står här som ett exempel på bristfälliga erfarenheter. Jesus sände inte ut sina lärjungar för att ge dem religiositet, utan att ge dem Guds rike. Han sände ut dem med orden bota sjuka. Vi kommer in på ämnet tro. Lyssna, tro förlöser helande. Jag vill ta med till en berättelse i Markus evangeliet. En kvinna som lider av blödningar. Hon har haft blödningar i 12 år. Hon är utanför allt av socialt umgänge. Så står det så här, hon hade hört talas om Jesus, så nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Här har vi en situation, Jesus vare sig talar ut helande, han rör inte vid henne, hon rör vid honom. Den tro hon sätter till honom, vem han är, förlöser helande. Vi märker det i evangelierna att ofta säger Jesus, din tro har frälst dig. Det återkommer gång på gång. Samtidigt har vi exempel i evangelierna att människor utan tro alls blir helade. Lazarus som är död. Han hade inte mycket tro, eller hur? Nej, han var död. Och Jesus talar ut. Lazarus, kom ut. Här var det ju Jesu tro som var verksam. Inte Lazarus tro. Jag möter människor som har fått illa av en undervisning om helande som har skapat fruktansvärda själavårdsproblem. Jag har mött människor som är så trötta på att få förbön. De orkar inte längre. Man har kommit in i fördömelse och, förtvivlan. Men lyssna, tro för helande är ingenting vi själva kan skapa. Utan tro kommer av att se på Jesus. Personligen, jag växer i helande tjänst. Under många år så var detta med Guds rik och helande, det var inte min vardag. Men det skulle ju vara min vardag. Det var ju kallelsen Jesus gav till lärjungarna. Jag var en pingstvän som var teoretiker. Men Herren ledde mig till baptister för att jag skulle lära mig vad Guds rike handlar om. Jag har sett Jesus röra vid en döv. Jag har sett cancertumörer gå. Jag har sett människor som har varit så fruktansvärt plågade av smärta i mage bli fullständigt helade. Men jag har också suttit vid dödsbäddar och hållit handen när min bön i tro inte har rest upp den sjuke. Jag har inte alla svar. Och jag vet också, det Bibeln tyder med, helande här i tiden är inte beständigt. Helande, mirakler, allt vi ser, det är att det fullkomliga som hör framtiden till har brutit in i vår verklighet. Jag satt i veckan med en svårt cancersjuk man. Det finns inget mänskligt hopp. Fullt av cancer. Veckan innan så har han inför mig bekänt sin tro på Jesus Kristus. Och han har frid. Nu vet Jesus ger frid. Det är bara Jesus kan ge frid. Och vi sitter och läser Bibeln. Och i rummet är det himmelsk atmosfär. Vet du vad himmelsk atmosfär är? Är en helig ande. Och jag frågar honom så här. Vi läser en del bibeltexter. Och så säger jag så här. Vad tänker du på? Han ler. Och så säger han. Jag tänker på hur vackert det kommer vara på andra sidan. Och sen så här. Så ler han. Det kommer inte vara asfalt i himlen. Men när jag ska landa i det tredje sista. Hur ska vi bota sjuka? Jesus säger till lärjungarna när han sänder ut dem. Vad ni fått som gåva. Ge det som gåva. Du vet, lärjungarna har varit med Jesus. Så, lyssna, vi ska betjäna som Jesus. Du vet, lärjungarna har varit med Jesus och sett hur Jesus gör. Och de ska göra som Jesus gör. Det är vårt uppdrag. Vad var drivkraften hos Jesus? Två ord. Guds barmhärtighet. Guds barmhärtighet. När han såg folkskarorna, Matteus 9, förbarmades över dem, för de var härjade och hjälplösa. Människor var aldrig objekt. Om en människa är ett objekt för dig, om inte du bryr dig, om inte det liksom vänder sig i dig, då ska du inte be. Jag har bett för människor och jag har egentligen inte brytt mig, jag skulle aldrig bett. Kvinnan i Markus evangeliet som rörde vid Jesu kläder. Du vet, Jesus lät inte henne passera, kan man läsa. Han sökte efter henne. Vet du varför? Han ville inför alla människor upprätta henne. Ge henne värdighet som människa. 2013 är jag på en konferens som förvandlar mig på många områden. Ämnet var a healing ministry like Jesus. En helande tjänst som Jesus. Och vi är många ledare som söker Gud. Och Randy som han hette, han säger så här: om ni vill komma med helande till er stad, då måste ni få beröras av den smärta som är på Guds hjärta för människor. Och jag lägger handen på hjärtat. Och så gråter jag. Och jag gråter. Och jag gråter. Och så ser jag Motala framför mig. Hur kan vi betjäna som Jesus? Jo, helig ande. När vi fylls av helige ande, då fylls vi också, lyssna nu, vi fylls också av den barmhärtighet som Jesus var driven av. I höstas är vi en grupp från församlingen, vi är i Litauen och Vilnius. Vi vandrar runt i staden och vi går in i en kyrka. Och så upptäcker vi, Jesus var inte här. Vi känner så, Jesus är inte här. Ludvig sitter där, han sa det. Och vi höll med honom. Så går vi in på ett café och där känner vi, här är Jesus, det är mer Jesus här. Så kom vi in på kaféet. Och där inne får ett antal enkla lärjungar betjäna en kvinna med helande. Och hon lämnar kaféet omtumlad, bubblande av tacksamhet till Jesus. Hur ska vi bota sjuka, min vän? Gud står för resultatet. Vad ni fått som gåva, ge som gåva. Men det innebär också att detta oerhörda som är Guds rike, det är lagt i våra händer, det är lagt i dina händer. Vad gör du med det? Vad gör du med det? Jesus säger att vi ska göra de spetälska rena. Som tur är finns inte mycket spetälska i Sverige. Men det finns mycket annan orenhet som binder människor. Lyssna, vi ska göra människor rena. Vi ska göra människor rena. I Jesu namn. Jesu lärjungar, de botade och de befriade i stora skaror. Lärjungen Petrus, han uppväckte en död. Vad vi vet om, fast mycket mer. Men de hade inte samma kraft och smörjelse som Jesus. Så är det. Men du vet, Jesus, han sände ut dem ändå. Han sa, bota sjuka. Alltså handlar det om att vi måste tränga in i det som har med Guds rike att göra. När jag har dig, Jesus, som vi sjöng, söker jag inget annat. Jag har en kusin som varit missionär i Afrika i många år. Hon har varit här flera gånger och predikar. Och vi har samma gester har vi upptäckt. Hon är en stor förebild för mig. Och vi pratades vid i fredags i telefon. Hon har varit missionär bland annat i Etiopien. Vid ett tillfälle så är hon ute och ska predika i någon by. Och Ingegärd är svår sjuk. Hon kan inte stå på sina ben. Hon har 40-41 graders feber. Och hon predikar sittandes. Hon orkar inte ens lägga händer på människor. Det är ju massa människor som kommer. Så kommer det en flicka fram och hon är döv. Och Ingegärd, hon ser i hennes ögon att det är tro. Så Ingegärd säger bara, hon bara befallde örat öppna sig. Och så säger flickan, jag hör! Och när flickan bara ropar ut detta, då blir Ingegärd fullständigt fri ifrån feber och sjukdom som band henne. Hur ska vi bota sjuka? Jo, vi ska ta de tillfällen som den helige ande ger. Du vet, vi ska vara i det som fadern gör. Och du ska leva i en sån relation med den helige ande. Så att du tar de tillfällena som han ger. Det är ett växande att stå i helande tjänst. Det kommer inte över natt. Men min vän, du ska vandra i mirakler. För det här handlar inte i första hand om kyrkan och de här väggarna. Utan det handlar om världen. Motala. Sverige. Världen. Vi kan ingenting göra. Men han kan. Tro är att sätta blicken på Jesus. Och vad som är avgörande, ni vet, det är den helige andes närvaro. Den helige andes närvaro. När vi inte går i den helige ande så händer ingenting. När jag hade min undervisning om helande som inte förhärligade Gud, jag såg ingenting. Så började jag kliva ut och jag började predika, jag började praktisera det jag inte såg. Och då fick jag se. Nu ska jag sluta min predikan. Vi ska ägna oss åt det som är centralt. Det vi ser hos Jesus, det är centralt. Därför ska vi bota de sjuka. Vi ska inte komma med religiositet. Vi ska komma med Guds rike. Influensa är jobbigt. Vi ber. Öppna dig nu för helige ande. Alldeles strax så ska vi ha nattvard. Du vet, det här är inget religiöst. Det här är liv. Det handlar om Jesu död på korset. Hans uppståndelse från de döda. Helige ande, kom.